Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
God morgon hörni allihopa. Jag trodde att det skulle bli en riktigt jobbig morgon, men jag känner mig helt okej nu. Jag fick en liten boost av pigghet.
Ja.
Olivia Steinbichel, varför tittar du på mig sådär?
För jag vet precis varför du blev pigg helt plötsligt.
Vadå?
Vi var så jävla elaka innan vi började.
Det är
precis därför du har tänt till.
Nej, men då, man måste ju... Jag blir glad när man kan skoja om tragedi. Det var en liten tragedi. Ja. Och så var det så, shit, det här var jobbigt. Och sen börjar man skoja om det. Men det är ju ingen så här som hör som kan ta illa upp. Vi hade inte börjat spela in.
Nej, och det är extra bra.
Men hur kan... Vet du vilket program vi gör?
Jag vet precis vilket program vi gör. Och jag älskar det. Ja. Och jag älskar det. Det var inget negativt. Jag blev själv lite glad när jag såg den där lilla...
Ja, jag såg
för glimten i ditt öga.
Ja, och du slog dig själv på knäna och kunde inte andas av skratt.
Nej, jag tyckte att det var ganska kul.
Ja. Så jag tycker att det är, jag tycker att det alltid är sin ordning. Nu är vi pigga och glada. Ja. Roland Luselius, välkommen.
Hej, hej.
Bra.
Ja, det är jättebra. Ja. Det är jättebra. Kul att vara här igen. Jag har inte varit här på jättelänge.
Nej.
Jag antar att någon har dött. Så vi kanske ska inleda med ett tyst minut. För att, ja, men jag antar
det är ju bara du och jag här.
Ja, absolut. Det verkar inte att liemannen går här.
Nej, Jobbe folk dör väl hela tiden.
Nej, men Martin är nere på oss två nu. Det är så.
Ja, du menar så att vi bara är tre idag.
Ja.
Det var skitmärkligt för att jag har måndagen fullt. Onsdag, torsdag bara så här upp. Det är redan bokat. Tisdag, ingen kan.
Nej.
Skitmärkligt. Jag vet inte vad det... Så det kan ske ibland. Folk har så jävla mycket nu att göra med grejer. Ja. Turnéer och grejer.
Ja. Kul.
Jag frågade skitmånga, men alla är ute och skojar på vägarna.
Får de något folk?
Det tror jag.
Ja. Stockholm är svårt.
Ja.
Stockholm vet jag att de har skitsvårt att fylla upp.
Ja.
Men... Vad gör stockholmare egentligen? Är alla stockholmare bara hemma nu mer?
De säljer inte ut någonting. Jag vet att stadsteatern, alltså teatern också, bara så här får ställa in sina...
Men jag sa så här, Playhouse på Kulturnyheten igår, så var Playhouse, man var så orolig att nu kommer vi bara satsa på det vi tror folk kommer på. Och de hade satt liksom upp någon pjäs som heter Röda Speedos. Och så visade de ett klipp på en skådespelare i Röda Speedos.
Mm-hmm.
Och så sa, den hade vi nog inte vågat sätta upp nu annars, om vi hade vetat att det skulle komma så lite folk.
Okay.
Som det normalt sett hade kommit på en pjäs som heter Röda Speedos. De var helt bara, wow, vad hände här? Vad fan, när slutade Röda Speedos dra folk på teatern?
Nu får de sätta upp någon sån här baserat på en film typ.
Men det var ju det mest deppiga, det var ju då under corona. Då visade det sig att Dramaten förlorade mindre pengar än vad de gör när de har föreställning.
Mm-hmm.
Och då tänker man, har någon räknat på det här? Det är jättespännande. Ni har pjäser, det kommer publik, då förlorar ni mer pengar än när ni inte har föreställningar.
Det är liksom... Men jag tror att det är väl en massa personalkostnader som kan dra in på.
Ja, men massa så här, ingen scenografi som byggs.
Nej, precis.
Liksom det,
just det.
Ja, allting och så. Så att det var bra.
Nej, men jag tror att det, så här, hade Dramaten varit helt osubventionerad, då hade väl en biljett hade väl kostat 3,8.
Jag hade en god vän också från Malmö som ett tag, han slösade bort sitt liv. Han är väldigt smart och trevlig. Nu har han styrt upp livet. Men ett tag så jobbar han i biljett kontoret på Dramaten, massa år. Och vi var så, vad fan, kan inte bara sitta där så bort livet. Och Så gjorde han det, och så var det en gång, det var på den tiden Schiffert och gänget, de skulle sitta upp så här, Killinggänget på Dramaten.
Ja, jag var så det.
Ja, och då var de så här typ, då hade de så biljettmöte. Då var liksom en marknadschefen som var så här, ja, nu, för de hade sålt ut då liksom. Ja. Och så här, nu verkar det peppa som att vi har en riktig publiksuccé i våra händer liksom.
Ja.
Och så var det någon som sa, app, vänta, det sa vi om Pontén och Onkel Vanja också, och då kom det ingen. Och då började man känna, okej, det här är Dramatens marknadsavdelning. Liksom, Schiffert, Reborg, Robert Gustafsson, Pontén, Onkel Vanja. Alltså, vi tror det kan utdra lika mycket.
Det är bara, samma publik.
Mm. Samma publik.
Ja, de är så här, hur många cirkus sålde Schiffert och Fredrik Lindström ut på Just och Fräscht? Ja. Jag tror det var 40. Han skulle, jag hängde med honom, vi skulle gå och se Bill Burr på cirkus. Och då fick han inte, han var såhär, han fick inte hänga in, han hade ingen 20-lapp liksom. De tog bara cash i garderoben, så han hade ingen 20-lapp på sig, så han bara, kan jag få bara hänga in min jacka? De bara, nej, det kostar 20 kronor. Jag bara, jag har sålt ut 40 sådana här. Kan jag få hänga in min jacka en gång? Kom igen.
Fy fan vad snålt.
Ja, det är bra. Det är inte så här, det är inte riktigt vet du vem jag är, men det är näst, alltså det är så här, kom igen nu, för fan, var lite
det är ändå att han sålt ut cirkus 40 gånger och ändå inte har råd med garderobsavgift.
Ja, det är det.
Fan, han måste se över sina utgifter.
Ja, det är så.
Som Dramaten med sina pjäser. Ja. Var fan går pengarna då, om det går back igen?
Ja, men det är väl lokalhyra, va? Det är jättedyrt.
Ja.
Jag vet inte vad det kostar, varför det kostar så mycket. Men jag gissar att...
Den har ju stått så jävla länge, så den borde ju liksom inte vara... Alltså, förstår ni vad jag menar? Den är liksom var...
Man måste ha en massa sådana östeuropeer som stagar upp huset dygnet runt.
Står och håller.
Det är bladguld som ska putsas, och det är massa grejer.
Ja, och de har skitbra betalt också. Har de inte det?
Nej!
Inte skådespelare, men cheferna. De har säkert 20 chefer på Dramaten som har skitbra betalt allihopa.
Kanske.
Och som ändå inte kan uppskatta hur många som kommer till Onkel Vanja.
Ja, men det är spännande också med teater. Jag har inget emot det egentligen, men annars är det ju mycket så här, du vet, så här, folk som gillar kultur jättemycket. Mm. De är så här, jag älskar teater, det är så sann kultur. Det är inte som film som bara är remakes och franchise och så här. Så tittar man på en teaterrepertoar, Hamlet. För 50 000 gången. Fast nu utspelar sig på 20-talet. Så här, en helt ny pjäs, det är fantastiskt.
Nej, jag kommer inte in i det här med teater.
Det är som ett museum, det är som ett Shakespeare-museum.
Ja,
man ska titta, det här skrevs på 1600-talet. Ja. Nu går vi titta på det. Ja, trevligt, kul, roligt.
Nej, jag kan inte förstå. Ibland kan jag tycka att film borde göra lite fler remakes.
Mm.
Jag kan tycka att så här, efter 15 år eller 20 år, fan, gör den till då. Precis som man gör med Hamlet. Varför inte?
Men det gör man ju ganska mycket ändå.
Jag tycker att det borde vara
samma film väl. Det är väl att man gör uppföljare.
Ja, men man kan göra remakes också,
liksom,
absolut.
Reboots och
de har ju så här varje år liksom, när du vet så här, rättigheter till filmer går ut, har de liksom så här, typ som en auktion då liksom.
Har de det?
Ja, så får folk då produktionsbolag gå dit och så här,
köpa
rättigheter då, liksom. Och så, jag vet liksom, jag tog när jag jobbade på SF, så var liksom dåvarande VD var där. Och lite full, och så var han nästan, han började buda på remaken av Point Break.
Ja, just det. Den som de gjorde där 2014.
Han var med och nu vann han inte den, för han började buda och så gick det ganska bra. Och sen nyktrade han till lite, oj, det här har inte jag riktigt täckning för. Så han backade, och så var det någon annan som vann istället. Så han sa, annars hade det blivit en svensk bolag som hade gjort remaken på Point Break.
Oj, så Yellowbird typ eller något sånt där?
Nej, SF då tror jag.
SF, okej. Oj, vad trist.
Spela
in den i Varberg och sånt där.
Alltså Böda strand.
Ja, såna,
liksom. Adam Pålsson, en ung snut som ska liksom träffa någon.
Surfare i Varberg. Men det är inga vågor där, så de får köra windsurfing i oktober.
Ja, men det är så tufft, de kan inte råna banker, för alla banker är kontantlösa. Ja. Så de får hitta något annat.
De sitter med sån sms-scam och råna gamla tanter.
Ja.
Samtidigt som ska windsurfa i Varberg.
Ja, väldigt lite på väldigt små vågor.
Och åka go-kart.
Ja.
Det finns ingen budget heller, så man får göra de här bilarna i papier-maché.
Ja.
Alla kattla.
Man vill säga cykeljakt. Det tänker jag.
Ja, det är billigt.
Ja, det är billigt.
Du är, men du är lite, du är inte filmproducent, men du jobbar i branschen i alla fall.
Ja, just det, håller jag på att skriva.
Vi sätter upp en point break, en svensk point break. Budget 2 miljoner.
Nej, men det hade ni fått en 30.
Okay, men
det är för mycket, vi ska inte ha så mycket.
Säg att du får 6 miljoner.
30 miljoner är inte så mycket.
Nej, men vi ska ligga lite riktigt lågt, så den blir riktigt bra.
Okej, okay, snabbt nu bara. Vad hade du gjort med 6 miljoner? Svensk point break.
Åh, gud. Ja, men, jag hade inte gjort. Ja, men det hade inte gått. Det hade ju blivit Stefan och Christer av det här. Liksom.
Nej, okay.
Det var Stefan det och Christer som är. Jag har gått all in. Stefan och Christer. Stefan ska infiltrera Christers gäng.
Stefan är Johnny Utah. Ja.
Vad är du, Johnny Utah?
Det kommer ju sälja biljetter i alla fall.
Absolut.
Det säljer väl ut.
Mer än Östlund.
Ja.
Mer än Östlund har vi gjort.
Mm.
Det var någon, var det, jag läste någonting om Östlund igår. Jag är sugen på, jag är aldrig sugen på en Ruben Östlund film. Jag tycker jag är inget fan.
Nej.
Men jag är sugen på den här.
Är det?
Ja. Okay. Jag tycker den ser intressant ut.
En övertydlig pekoral om kapitalism.
Jag vet inte, det är någonting.
Absolut.
Det kanske är båten som lockar mig.
Men
det spelar sig på någon båt.
Ja. Ja, men Ruben Östlund är liksom så den mest kulturella kulturmänniskan vi har. Mm. Han börjar i den ena så här, okej, vilket ämne ska jag ha så att jag tror att jag kan vinna ett pris?
Jaha, är det så?
Ja, men gud ja, absolut. Mm. Är det så här manlig så här, typ osäkerhet, ja, då blir det den turist. Eller, ja, men inte vad heter den? Den lavinfilmen liksom. Ja. Som är en bra scen i hela filmen och sen bara...
Ja, sen var det en som utspelade sig på en buss, va?
Ja, absolut. Men det var ju om utanförskap.
Ja.
Ja, du vet, det var, han väljer ett ämne, nu är det kapitalismen här då. Liksom. Hur hemsk är den?
Ja.
Och den är hemsk, absolut. Men, ja.
Och sen var det den The Square.
Ja. Kulturmannen.
Ja, precis. Ja, ja. Det kan vara det här. Jag tror jag såg lite av en trailer och sen och så det här fotot som ser lite Wes Anderson ut.
Mm.
Det är kanske därför jag är lockad. Men här är en vi kollar på IMDb. En tant som spyr ut guld. Jag tror att hon har ätit en guldtårta eller någonting.
Mm.
Och bara spyr.
Du fattar vad smart, va? De är rika så de äter guld och sen måste de spy upp det. Alltså,
det är väldigt smart.
Det är jättesmart.
Smart, Ruben.
Ruben.
Ja, det är väldigt fin estetik, är det inte det? Jag tycker det är lite så här Lana Del Rey.
Jo, men det är ju alltid estetiken. Det är ju alltid, jag måste säga, om man jobbar med film eller så. Det är ju alltid, alltså egentligen, det är ju fotograf.
Ja, ja.
Det är ju DOP:n, alltså som är briljant. Det är ju... Ja, det är så. Det är
Henrik Dorsin där, eller?
Ja.
Ja,
Woody Harrelson. Ja, Woody Harrelson. Ja.
Och Woody Harrelson. Nej, och det, men det är det som har stört mig med Ruben Östlund-filmer, att de är inga sköna att titta på.
Nej.
Jag tycker de är fula.
Okej, du tycker det?
Ja, jag tycker att det spelar ni med så DV-kamera, jag vet inte vad det är, men det är någonting fult med det.
Ja, men för mig tycker jag att de är så oorganiska. Alltså det är så sökt allting.
Mm.
Det är bara så här, nu ska jag ta det här temat och vara övertydlig i problematiken.
Ja.
Det är liksom, ja men det är som i den lavinfilmen. Det är liksom, det är en bra scen av pappa, nu kommer lavin, han springer och sen händer ingenting. Och sen så, fan du stack iväg och lämnar mig ungarna. Så, förlåt. Så, och sen mals den konflikten om och om och om och om och om igen. Det är liksom, ja.
Mm. Jag vet inte, jag tycker att det är
gott. Men det blir det,
men det går ju bra för honom i alla fall. Det gör ju det.
Ja, prismässigt.
Ja,
det är inte så många som går och tittar på filmerna.
Nej. Men på något jävla sätt går det ihop ändå.
Med kulturstöd.
Ja, absolut. Men det, ja, kultur ska väl
absolut,
ha stöd.
Absolut.
Ja, men även vad kostar en Ruben Östlund-film? 100 miljoner?
Ja, men den här vet i fan. Det är svårt att veta. Alltså, det här måste ju kostat ganska mycket för att de har utländska skådisar och sådär också.
Men vad är mycket då?
Ja, men,
200 miljoner?
Ja, men för svenska filmer är 2 miljoner varit gigantiskt mycket. Men 100 miljoner är ju skitmycket. 50 miljoner är mycket.
Ja.
Alltså för en svensk film.
Ja, men är det här en svensk film? Eller är det en massa andra inblandade?
Ja, men det måste vara samproducenter också. Ja. Om du tittar på den här affischen som du har uppe som lyssnarna inte ser, så ser du liksom tre art. Ser du massa loggor som har pyntat in pengar.
Så man frågar, men spelaren då, han måste ju spela tillbaka pengarna, annars får han inte göra fler filmer.
Eller? Men det är svårt att säga. Nu vann han ju någon så här pris i Cannes. Och då räknar man ju det som en stor filmtriumf.
Ja, just det.
Ja. Men jag tror det är
men det räcker alltså. Det räcker liksom med bara medaljen för att folk ska vara nöjda.
Ja, men det tror jag, men lite så här svensk filmpolitik är liksom, så man gör och gärna filmer som man vill ska vinna priser.
Ja.
Sen är det inte så många som går och tittar på bio. Men om de vinner priser kan man säga, åh, vi har gjort en bra film. För det vann en pris när den tävlar mot andra filmer som också fått pengar för att vinna priser.
Men det, är lite, alltså, det känns lite som såna här rika knösar som köper fotbollslag.
Ja, men det är som,
man köper en titel. Alltså man köper,
okej,
nu ska vi vinna ligan, nu kastar in skit mycket pengar.
Nej, men det är lite som om du kollar på opera. Mm. Om du älskar opera är det ju fantastiskt att gå på opera. Men det är kanske 1% högt räknat i Sverige som går på opera.
Oh, det är nog
väldigt högt räknat, men sen, jag menar, det är pyttelite folk.
Jag tror jag känner jättemånga människor, men jag vet inte en enda som har varit på opera.
Nej. Men de biljetterna är ju också sjukt subventionerade. Alltså,
ja,
vad
har ni varit på opera?
Ja, absolut.
Det värsta som finns ju. Det är ju fruktansvärt. Alltså, när jag var och såg Carmen alltså, i 6 timmar, jag höll på att skjuta mig.
6 timmar?
Ja. Jag höll på att skjuta mig i huvudet. Och man satt, det var så liten jävla plats. Man satt med knän under hakan. Jag fick både Tourette's och kramp. Och ville skrika.
Men varje operabiljett är ju subventionerad med typ någon tusenlapp. För att det kostar mer än vad biljettpriset är. Och för de som älskar opera, då är det ju fantastiskt bra. Men det är väldigt, väldigt lite människor som älskar.
Det är så tråkigt. Och texten hänger inte med, så man fattar inte vad som händer. Liksom man får texten som var för liksom 3 kommentarer sen. Man hänger inte med i handlingen. Om man inte kan italienska är fruktansvärt.
Jag orkar ju knappt se en basketmatch. Alltså, det tar ju för lång tid. Opera 6 timmar.
Alltså det, Martin, det är liksom, jag förstår inte varför man går på detta.
Shit, vad ont jag hade fått. Alltså i röven.
Ja, ont i röven. Det är så små platser också, för vi är så långa. Så fattar, jag fick inte plats. Du hade ju liksom inte fått plats.
Flyga till New York 6 timmar.
Eller Carmen.
Med en tjock tant som skriker i ditt öra samtidigt.
Ja, sitter det trångt. Kommer du någon med kaffe eller?
Man sitter där och
kaffe
bara...
Kaffe eller te?
Men...
Kaffe eller te?
Alltså, jag måste på tal om det. Alltså, har ni varit på Peking Opera?
Nej.
Alltså, det är få gånger jag reser mig upp och går.
Okej, okay, det känns inte som att du tyckte om det.
Det var...
Jag vet inte, kan du förklara vad det är?
Peking Opera är liksom en supergammal tradition från Kina. Ja, där ser vi. Peking Opera,
ja. Du är det första jag känner som... Nu har du gått på minst 2 operor i alla fall.
Ja.
Jag tror att jag träffar människor som har gått på fler.
Nej, fool me once, shame on me. Fool me twice.
Men alltså, Peking Opera, det är så... Så här ska jag säga. Jag flyttade till Stockholm och pluggade skådespeleri. Och då var en delkurs att vi skulle liksom prova på Peking Opera. Det var så det började.
Att gå och titta eller att göra
det först och främst. Det är det stressigaste jag varit med om. Det är någon jävla som står med gång och bara... Och så skulle vi liksom springa bara... Hau, hau, hau. Och så skulle man liksom rulla på fötterna på något vis i någon så här gammal... Alltså det här är en supergammal tradition liksom. Och tydligen, alltså musikdramatik i Kina står det. Ja, ja, där. Lyssna nu på detta.
Men det här är väl en så här, det här är en konstform som tar ett liv att lära sig. Ja. Ni bara, ah, men nu ska vi köra lite Peking Opera.
Och slutresultatet blir musak för kinarestauranger.
Det måste, alltså... Det var i alla fall fruktansvärt. Och det här skulle vi prova på. Och så var det hela tiden bara... Ding, 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 ding. Någon som slår på en gång om igen.
Och så ska man springa ut snabbt och byta
sig. Och så bara, och rulla på fötterna och liksom sjunga. Och ni... Shima. Ha! Alltså förstår du, jag skulle göra det här.
Och nu kan du det.
Nej.
Det är ju fantastiskt. Du kan sätta upp en Peking Opera precis när du vill.
Efter att vi hade gjort det här så skulle vi alltså gå och titta på en. Jag fick sån klaustrofobi att jag ville ställa mig upp och skrika att det här är för jävla dåligt. Det här är så jävla dåligt. Oj, alltså folk, alltså mina klasskamrater bara, vad är det med dig? För jag började liksom, ni vet,
rycka. Det är
rycka.
Bra, Olivia. Ser du inte?
Började rycka. Nej, men alltså jag fick panik. Jag bara, hur kan ni bara sitta här och titta på denna skiten? Det är så jävla dåligt och stressigt. Jag höll på att få en panikångestattack. Och också att det var liksom svenskar som skulle prata kinesiska. Och så skulle det rulla någon jävla powerpoint-text i bakgrunden, för det var låg budget. Och sen,
var var det här någonstans? Det var inte på operan.
Nej, det var inte på operan. Det var... Undra om... Det var för en massa ambassadfolk där.
Okej, men det var ingen så det var ingen
nej, det var liksom
teater.
Nej, det var inte det. Okay. Nej, det var inte.
Det är ännu värre.
Ja, alltså det var typ ett ABF-lokal, ja, förstår du?
Okej. Okay. Hade ni kläder och grejer?
Ja, det var inte.
Eller, nej, när du var och tittade hade de kläder.
Nej, vi var
naken publik. Det är grejen med peking upp. De måste vara naken.
Ja, ja, de hade ju på sig liksom de här superdräkterna och de kom ut med enorma solfjädrar och akrobatik.
I ett sånt kontorsrum bara.
Ja.
Med whiteboard.
Och den här, alltså jag vet att jag tjatar, men den här jävla gånggången. I 3 timmar lät den så konstant. Jag bara, är det ingen som får ångest?
Vissa, alltså det måste vara okej att vissa kulturformer bara dör ut.
Ja, men jag
alltså man kan inte ge dem konstgjord andning för alltid, det går ju inte.
Och jag fick ännu mer panik på de här skådisarna som hade liksom ägnat sitt liv åt att åka till Kina och göra det här. Jag bara, är ni sjuka i huvudet? Det är ju inte bra.
Det är
dåligt och det är en fruktansvärt tråkig konstform. Förlåt mig alla liksom kineser som håller det här kärt. Men alltså det är ju inte... Nej, det är för fruktansvärt.
Åh, oh, fan.
Du säljer in det bra. Jag blev lite sugen.
Jag har ju klipp i min...
Det verkar inte mediokert i alla fall.
Nej, det
verkar
minnesvärt.
Det verkar,
jag har fan filmat. Jag tror att jag har något jävla ljudklipp.
När var det här?
Jag... 2014.
Okej. Okay. Mm.
Det kanske blivit bättre sen dess. Det är ju många år sedan.
Närifrån liksom... var det här då? När började den här konstformen? Har ju funnits i 1000 år, eller?
Ja, 1000 år.
Ja.
Nej, 1790. Det är ganska lite
babyform.
Ja, då är det fan inte ens värt att bevara. Då är det ens...
Det är yngre än Shakespeare.
Mm.
K-märkt.
Det är så här, Shakespeares unga kusiner som är lite pigg och på.
Nej. Jag återkommer strax. Ska ni få ett litet ljudprov från detta trauma.
Oha. Peking Opera.
Ja, så att både Carmen och Peking Opera, det är 2 av de gånger som jag har känt att fan, kulturen kanske bara ska dö ändå.
Mm.
Men det var... Ja, Martin, är det bra med Larry annars då?
Jo, men han var väl okej. Han känner sig nog satt lite på avbytarbänken. Lite.
Jag har ju
En bebis, så att, han är lite så här, han söker uppmärksamhet och ibland går han och bara lägger sig i soffan och ser ledsen ut. Och så. Men man får inte liksom riktigt tid.
Nej, jag fattar.
Så, men när han väl får komma ut så är han ju glad som en spelman.
Jag har kvar några av hans leksaker hemma hos mig sen i somras.
Jag har det.
Mm.
Ja.
Mm.
Jag fick låna Rolands villa i somras.
Oh,
när de
var
ute på ute och åkte på semester.
Var tar du villa?
I Solna, Råsunda.
Mm.
Råsunda, alltså det stör mig så jävla mycket att gamla Råsunda är så jävla fint.
Mm.
Alltså Solna generellt. Mm. När man tänker på Solna så bara tänker man på gråa hyreshus och skitfullt kanske Solna centrum.
Mm.
Men gamla Råsunda är så
jävla... Eller fruktansvärda Mall of Scandinavia.
Ja,
är inte det värsta platsen på jorden?
Men ändå bättre än Solna centrum skulle jag säga.
Ja,
som
det är lite bättre.
Mycket bättre än Solna centrum.
Man har nästan mer dödslängtan i Mall of Scandinavia, eller?
Har du varit i Solna centrum?
Ja, jag har varit. Ja, det är inte kul.
Ja, men det är Solna centrum är som nästan alla centrum som går dåligt i hela Sverige.
Mm.
Det är liksom...
Men gamla Råsunda är otroligt fint. Och var där på sommaren. Det var fantastiskt. Det tar emot att säga det faktiskt.
Mm.
Men det är väl bra. Mm. Det är väl bra. Men just det här med det hårda matchandet med våra svenska fotbollslag. Alltså 2 matcher i veckan, det tär på mig.
Mm.
Jag förstår.
Det ska faktiskt bli lite skönt när den här säsongen är slut.
Men ni vinner i alla fall hälften.
Ja,
men jag säger också dubbla matcher och förlorar alla. Man bara spelar det och det var ända. Det är så två nedåt upplevelser i veckan. Det är bara så,
det kan inte vara kul att vara med FF nu. Alltså.
Nej.
Det var någon som skrev det på Twitter i morse. Jag bara läste. Ja. Alltså skrev, det är otroligt att vi har värvat för 80 miljoner i år.
Ja.
Alltså, och bara, nej, om ett... Jag kan tycka om ett lag värvar för 20 miljoner, ja, då är det skitmycket.
Mm.
Och Malmö har värvat för 80 miljoner. Om det nu stämmer det?
Ja, men det kommer från ledningen för att alltså folk är så här, vad har ni gjort? Vad har ni gjort med vårt lag? Så här, och så var de i försvarsställning. Ja, men jag har faktiskt värvat för 80 miljoner. Så här.
Det är ännu värre!
Ja, ja, det är ju liksom, ja, men det är verkligen det är alltså bara för att beskriva läget. Det är också så här, det är ju verkligen så här mellansäsong. Det är svårt att vinna allsvenskan varje år. Vi har vunnit 2 på raken, nu gör vi det inte. Och så tänker man ändå, okej, vi vann kuppen. vi kvalificeras för Europa-gruppspel. Och ändå är det så här, fan vilken tråkig säsong. Mm. Det är så jävla tråkig säsong. För det är så här, nu har ni ju så här, Europa, och det är skitfett. Mm. Men jag kom fram till att det man ändå bryr sig allra mest om, det är ju allsvenskan. Det är ju den man framförallt vill vinna. Det ger mest glädje.
Det är ett Malmö-perspektiv, eftersom Malmö har varit i Europa i sex, ja, men sju säsonger.
Jag blir ju mer glad för att vinna allsvenskan emotionellt än att nu kvalificerar oss till gruppspel.
Ja, men det är för att ni har varit i Champions League och Europa League och får stryk hela tiden.
Men Europa League har vi ändå gått vidare till slutspel. Ja. För de första senaste gångerna.
Då är man ju väldigt, väldigt bortskämd. Ja. Men det är ju skillnaden också, för att vi har ju kul.
Ja.
Djurgården spelar i Europa gruppspel och vinner
liksom, det är fantastiskt, lite bland,
ja, precis, och det går hyfsat bra i allsvenskan. Men vi har ju i alla fall kul. Men så ser man som Malmö som är så, det går jättebra, de har jättemycket pengar. Det går lite knackigt, men det är ingen som har roligt.
Nej.
Alla tycker att det är så jävla trist hela tiden, och det är deppigt och sånt där.
Sämsta mellansäsongen sedan 2009. Ja. Det är liksom,
Men 80 miljoner, det chockade mig faktiskt.
Ja.
Men vet du, jag har sagt det för dig, jag är så fruktansvärt inte intresserad.
Jag misstänkte det på ditt kroppsspråk och jag respekterar det.
Ja. Jo, men alltså, jag är ju traumatiserad. Alltså så här, jag har ju en otroligt, otroligt, otroligt fotbollsintresserad pappa. Alltså, otroligt. Alltså sjuk. Vissa skulle säga att han inte är frisk. Och jag fick inte vara hemma när jag var liten.
Det låter ju helt normalt. Men absolut,
jag fick inte vara hemma när jag var liten.
Jag förstår inte problematiken. Men,
och det är ju alltid en fotbollsmatch.
Ja.
För att jag störde liksom koncentrationen. Så att jag är liksom...
Du testar aldrig att inte störa koncentrationen.
Jag var bara alltså, att jag var hemma. För att jag existerade.
Alltså, då, andas lite tystare.
Så bara jag hör ett läktarljud får jag lite puls. Bara. Ja, då ska jag stå utanför rutan och bara hoppa.
Och han säger, stör inte! Jag fattar att det stör. Om du sa, jag fryser. Det är
det förstår man ju.
Läktarljud tycker bara skickar tillbaks till liksom, min pappa övergav mig känslan.
Ja,
jobbigt.
Jag skickar ut en sälja svavelstick.
Har du prövat att prata oavbrutet om Peking Opera?
Gjorde du ofta det när han skulle, det var Mickey Mouse, det var alltså, derby och så. Ja, men jag har hört om Peking Opera nu.
Tal om det, så har jag ljud här.
Från
The One.
Den du var på, okej.
Ja, vi ska se.
Sätt den tight mot micken.
Folk verkar ändå applådera.
Nej, de driver ju med. De driver med publiken. Där går.
Men folk är helt det. De var på väg. Jag hörde.
Tre timmar. Alltså förstår ni min reaktion, att det bara, jag står inte utan sekund.
Nej, men det
alltså,
är ju tortyr.
Nu bara, tar inte slut nu. Så
det
måste jag gå.
Det skulle man ju ha på en högtalare, spela i innerstan under lägenhet på alla de som klagar på klubbar och uteserveringar, ja, och så bara driva dem ur innerstan.
Ja, liksom. eller så här, det är crowd control, ja. Eller du kan ha den i Guantanamo när du ska tortera fång. Kör det där dygnet runt i tre dagar. Då kommer Al-Qaida-jökarna börja prata direkt.
Alltså det är, alltså, för ni förstår ju. Och det skulle jag skulle också behöva göra det här. Varje dag gick till skolan och bara den här ding 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 ding.
Nej, fan.
Ja.
Spännande.
Ja, så...
jag tror verkligen att du är så här, man överdriver alltid för komisk effekt.
Nej, jag underdrev.
Ja, du, det där var ju ett understatement. Det där var mycket värre än vad jag hade kunnat föreställa mig.
Ja. Och jag minns att man fick inte filma, men jag bara, jag måste filma det här för att jag överhuvudtaget, jag kommer inte kunna återberätta det här. Jag måste ha bevis på hur jävla hemskt det här är.
Ja. Men jag kan ju verkligen förstå liksom, om det är en ung person som bara, jag ska gå på någon sån här konstig kinesisk gammal grej.
Innan du spelade upp det här klippet tyckte jag i alla fall att du kunde ha sagt, okej, spoilervarning. För nu vet jag att det är jättemycket sådana gånggångar. Så att nu kommer jag liksom bara, nu kom det. Ja, jag visste att det skulle komma. Så här, så har du liksom sabbat min framtida upplevelse av Peking Opera. Liksom.
Ja, det där har jag hört.
Ja. Ja, jag hörde skämtet. Och så här, det är liksom fan också. Oh, ja.
Ja, men det är också, man ska interagera hela tiden. Man ska sitta och applådera och ropa how.
Ja, men vi får kanske märka det här avsnittet med spoiler alert.
Ja, så, liksom. Absolut, jag ber om ursäkt. Det var fel av mig.
Någon sorts varning innan. Triggervarning.
Ja, absolut. Det ligger på mig.
Man skulle ha haft det och stroboskopeffekten. Så har man slagit ut alla människor i publiken. Liksom, epileptik. Det är liksom, jobbigt.
Det är också någon som jobbar med att bara stå med den här gånggången. Alltså, förstår ni det då?
Men det är lätt också, så sådana pinnar.
Ja.
För det var liksom, nu kommer jag, om man är gammal syn i helvete som jag, när man hade så här musik i lågstadiet, då var det ju också så här, man fick sådana tråkiga instrument, så här klaves. Det var ju typ två
instrumentet
pinnar.
Pinne.
Ja, det var ett pinnar, två pinnar var det. Det var en pinne, man skulle lägga handen exakt så här, så man skulle sätta upp fingrarna och så ska man lägga en pinne så att den bara lät. Den bara låg, men den hölls inte fast. Då fick den bäst vibration. Så skulle du hålla en annan pinne och då lät det så, klack. Och det gjorde rätt. Men det var det alltid den gjorde. Och så fick man då hålla takt. Klack, 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 klack. Och så var det någon annan som hade så här,
gurka.
Ja, men gurka och så någon så här, det var liksom så här 70-tals träinstrument. Någon hade en triangel. Ding och så fick man göra det. Det var vidrigt.
Ja. Det var så fruktansvärt. Den lilla lådan med instrument, med barninstrument.
Ja, jag tror de hade en låda i varje klass
och så. Rytmägg.
Ja, men rytm.
Ja. Ja, nej.
Fick man maracas, det var jackpot. Det var den bästa. För den var lite färgglad och lite stor så här, så bara, maracas.
Ja, ingen med ADHD fick maracas. Det var liksom bara...
Hade inte så alla. Vi hade bara gitarrer och syntar.
Ja, lyx. Lyx.
Vi hade liksom 30 gitarrer, 30 syntar. Det var det är också så här, en klass som ska spela synt som inte kan spela synt.
Mm.
Vet ni vad vi hade? Alltså det var ju, jag är helt traumatiserad av det också. Det känns som att jag har haft ett så jävla pissigt liv överlag hittills.
Ganska lätt att få trauma också.
Absolut. Jag är ju skör. Det är har inte
bräckligt psyke.
Jag har varit inlagd på Sankt Görans X antal gånger. Nej, men att i högstadiet
fick
så var...
du trauma av det också? Nej, förlåt. Men
hårda britsar.
Ja, hårda britsar. Traumatiserad av Sankt Görans sjukhus.
Jag tyckte det var tråkig service. Speciellt den här damen som sprang ut och in från toaletten och bara koko. Alltså det tyckte jag var lite tråkigt.
Jag förstår, det låter ingen höjdare. Det låter lite som Peking Opera. Skulle spela den musiken på Sankt Göran. Ding, 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 ding. Så här liksom.
Nej, men på högstadiet så var vi tvungna att gå in i studion och spela in en låt. Vi var tvungna att göra det. Alla var tvungna att göra det själva. Både 7:an, 8:an och 9:an. Sen när alla hade gjort detta, då skulle man sitta i klassen och spela upp de här. Och rösta.
Vilken låt som var bäst.
Ja. Och när man är 13 år så är det ju jättekänsligt. Speciellt när man inte fått välja det själv. Utan så här, ni måste göra det här.
Fick man välja vem man skulle göra låt med också? Eller?
Alltså vad man skulle sjunga för något?
Ja, men eller blir man indelad i grupper
av lärarna? Nej, man fick själv.
Ja, man själv. Oj, jävla. Ho, 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 ho.
24 stycken.
Vilket perfekt mobbingupplägg.
Ja, för det var sånt jävla bra. Och så var det alltid då, vem är det här? Fy fan vad dålig. Noll poäng. Typ så här. Och så satt alla där. Hoppas inte.
Det måste ändå stoppat några från att söka till Idol. Så på det sättet måste det ju varit bra.
Ja, väldigt bra.
Alltså någon fick insikten redan då. Istället för inför Idoljuryn sen.
Ja.
10 år senare.
Alltså. Och sen så liksom röstade man fram klassens vinnare och så skulle klassens vinnare tävla mot varandra på hela skolan och så blev det någon slags Eurovision av det liksom.
Det var ett av mina värsta ögonblick som pappa. Min äldsta son spelar gitarr och så var det någon, då hade de någon grej som var liksom att de skulle ha liksom skolgrej, uppträda för resten av skolan. Och så kom han hem och sa, du, jag ska spela gitarr och sjunga. Och jag, gode gud, du kan inte sjunga. Och jag pratade med min fru, vi måste snacka. Och hon sa, du får inte säga någonting, du får inte liksom göra något. Han vill det, då ska han göra det. Och jag, gode gud. Och så gjorde han uppträdande och det lät så fruktansvärt illa. Det var liksom en annan pappa som jag har tränat fotbollslag tillsammans med. Han bara tittade på mig medlidande och så sa han så, det var i alla fall ganska modigt av honom att göra det. Jag vet. Så fick man då ljuga. Men nu har han tack och lov insett att han inte kan sjunga.
Men det är en ögonöppnare. Ja. Kanske.
Ja. Men han kom undan med det för att han är ganska populär.
Ja.
Men jag var, hur gode gud, hade du inte varit populär hade du skrivit din sociala dödsdom där och då i klassen liksom.
Men det är också kanske bra, det är kanske en ögonöppnare att det är så här, ja, det är, man kanske går, han har inga falska föreställningar om sin egen förmåga nu längre.
Nej, det är jättebra.
Hur gammal var han? Han gick i högstadiet.
Nej, han var nu kanske 11-12 eller något. Det gjorde
annars hade han gått på högstadiet, alltså de är elaka. Alltså.
Ja, absolut.
Det hade jag också minst det. Alltså, vi hade tjejer i klassen som sa, nu ska vi se vilka prinsessor vi ser ut som. Jag ser ut som Törnrosa. Den ser ut som snö, eller vi var ju från Gotland så. Ska säga vilka prinsessa vi ser ut som. Jag ser ut som Törnrosa. Och så sa de, Olivia du ser lite ut som odjuret. Tack. Jag var bara glad att de inte sa Fiona i Shrek, för det fick den tjocka tjejen.
Systerskapet ändå. Det är ändå för starkt.
Det började tidigt det där.
Det är bara systerskapet. Systerskapet, det enda försvaret mot patriarkatet. Det är liksom ja, det är illa. Ja, det är tufft. Men jag har kommit fram till nu, Martin, det är min nya definition av att vara vuxen.
Okay.
Innan har jag tänkt så här, med all respekt, har jag tänkt så här,
man, men är, när man skäms över sin son.
Nej, mamma inte, nej, men det är bara en del steg.
Man försöker vara modig.
Men annars har jag liksom, innan har jag liksom, att man är inte vuxen förrän man har fått barn. Alltså jag har all respekt till unga, inte vuxna, som inte har barn. Men de fattar inte. Alltså, men då är liksom, då måste man då ställa om livet lite så här, okej. Okay. Det är någon annan som är viktigare än mig. Alltså det är någon så här stor ego-grej som man måste ändra och fixa. Och då börjar man uppnå någon slags vuxenskap. Men nu har jag ändå level 2 av vuxenskap. För nu förra månaden var jag tvungen att duscha min pappa. För att han är gammal.
Oh.
Så nu har jag gått från att då, typ man har duschat sina barn med små och torkat blöjor. Och nu har jag duschat min pappa. Det var inte roligt för någon av oss. Det var inte kul för honom. Det var inte kul för mig. Det var liksom, oh gud. Det är där liksom... Så har du liksom duschat någon av dina föräldrar, då är du vuxen.
Ja.
Och sista steget är när du har blivit duschad av dina barn. Då har du något så här.
Då är
det liksom.
Då är det riktigt.
Alltså jag har ju lovat att skjuta min pappa innan dess.
Före eller efter fotbollsmatchen?
Ja, det har inte framgått
än. Mitt under. Så han dör i sitt esse liksom. Eller, det är en bra stund.
Ja, när AIK leder då kan han dö lycklig.
Ja.
Du
får försöka tajma den säsongen då bara.
Ja.
När de leder.
Ja, precis.
Det är svårt.
Sista matchen nu.
Ja.
Nej, för han kanske har några säsonger kvar.
Ja.
behöver inte vara den här säsongen.
Nej, han är inte så gammal.
Nej.
Han är typ 55.
Ja, okej.
Okay. Så han kanske kan få leva lite till.
Nej, men 55 är ändå väldigt gammalt, säger jag som 49-åring. Det är oerhört gammalt. Det är fruktansvärt
gammalt. Han kan få leva lite till.
Ja, herregud. 55.
Alltså, sista matchen i Allsvenskan i år, bara så. Ja. Du är hemma. Du har kommit hem till Gotland.
Stör nu inte. Nej, jag ska inte störa. Pappa. Jag ska inte störa pappa. Vad var det för klickande? Så jag sa att du inte skulle störa.
Pappa hör så vapen sätta sig ihop i köket.
Ja.
Och Peking Opera på mobilen.
Nej, men
minut 89 har man bara mantelrörelse. Så bara, pappa,
Peking Opera använder man till själva jordfästelseceremonin. Så här. Ding, 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 så här. Bra grej.
Oh, fan.
Bra grej.
Det var några grejer som hade... Just det, vad fan... såg du att Fritte ska vara med på spåret?
Ja, det såg jag.
Jag blev väldigt besviken om han inte vinner.
Ja, han är duktig. Det är hans grej liksom. Frågesport och quiz och sånt där. Han älskar den skiten.
Ja, han är duktig också.
Han är duktig också. Men vi sa det när vi gjorde Alla mina kamrater-podden att... jag sa det att det är ju... Kom igen, du måste ju erkänna att det är din hemliga dröm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonalds.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Man var med På spåret och det här var typ 10 år sedan. Alltså, eller 8 år sedan i alla fall. Så det är kul.
Men alltså, Cecilia Dyringer och Jonathan Unge, de är ju så jävla skarpa också.
Om jag skulle tippa vinnare...
Så ska vi ta dem bara rakt upp? Grupp 1, Marie Agerhäll och Fritte Fritzson. Lena Nordlund och Niklas Källner.
Vem är Lena Nordlund?
Vem är Niklas Källner?
Niklas Källner är från Skavlan, Niklas.
Ja, okej.
Det här barnklippet är mitt bästa klipp. När Niklas intervjuar barn, det är så jävla bra. Niklas
är trevlig. Jag är han, reportern.
Ja, han som är på Skavlan.
Han ser ut som Robert. Hej Robert här. Alltså han, boxer Robert, känner du som.
Ja, Niklas är trevlig.
Ina Lundström. Lena
Maria Nordlund är vetenskapsjournalist.
Radioprogramledare. Jag tänkte på Nordgren och Epstein, vad heter de? Det är det inte. Okej, Ina Lundström, Hanna Hellqvist, vet vi vilka det är. De var med förra året, va?
Det gick ändå helt okej för dem.
Den gruppen borde Fritt vinna. Med Marie.
Så man tävlar i grupper så går man vidare.
Ja. Den borde vinna den.
Grupp 2, Hasse Aar och Camilla Läckberg. Grupp 2, fortsätt. Emma Peters, Kristoffer Garplind. Cecilia Dyringer och Jonathan Unge.
Det borde Dyringer och Unge vinna den.
De vann väl hela skiten förra året.
Grupp 3, Jason Diakité, Marcus Samuelsson. Har också varit med förut, va? Marit Bergman och Karin Boys. Josefin Johansson och Joar Bendjelloul.
De brukar också vara med.
Jossan och Joar vinner den. De har också vunnit.
Hör Marie Agerhäll berätta om sin medverkan i klippet ovan. Grejen så här, innan vi tar klippet. Jag fick ju reda på det här i våras på Frittes bröllop. Det var i maj, tror jag. Men jag har inte sagt något och jag är väldigt stolt över mig själv att jag inte har sagt det till en. Jo, jag sa det till
min tjej. Expressen.
till min bästa kompis som jobbar på media. Nej, jag sa det till min tjej. Men det är allt. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
Ja, men vad bra jobbat, Martin.
Jag håller käften.
Bra.
Kör på klippet då.
Det känns jätteroligt att vara med på spåret. Det är ju kanske ett program jag absolut inte trodde att jag skulle få en fråga från. Så det känns både väldigt kul och märkligt. Och jag tänker att jag ofta kommer svara att jag kan andra saker än det de frågar om. Alltså quiz, jag är ju inte allmänbildad, det skulle man inte säga, tror jag. Utan jag kan ju med så konstiga grejer som en... Jag är jättebra på en interpellationsdebatt från 2005 om klusterbomber. Så kommer det frågor på det, så kommer jag vara jättebra på det, de frågorna. Men annars så är jag inte liksom oerhört allmänbildad om småstäder i Sverige. Och så där. Så jag tror att jag kommer kolla i mina barns barnatlas här, där jag kan liksom se det som är absolut viktigast i ett land. Kanske någon maträtter och något djur brukar det vara och sådär. För att det inte ska bli för krångligt.
Hennes, alltså hon är väl tillsammans med Jesper Röndahl, va, eller? Han har väl varit med en massa gånger.
Han har vunnit också.
Två gånger. Ja, det är det jag menar. Så att...
Men det är bra rekrytering och att rekrytera Fritte.
Ja, absolut.
För att hon... jag tror att det var så att hon fick välja.
Det var hon.
Eller
var...
hon hade i alla fall någon sorts inflytande i sig, vem hon ville ha med. Så det är en bra...
Jag tror på Fritte att han går långt. Han är duktig.
Stefan...
Och han har inte den akilleshälen som många som Jesper Röndahl har. Sådär, att han kan också saka om sport. Jesper kan skitmycket, men är sportidiot.
Det brukar vara antingen eller. Antingen skitbra på...
Men Kalle Lind, som jag känner också, kan ingenting om sport. Nej. Jättemycket om gamla gubbar och historia och kultur och så. Liksom.
Han kan allt om Tanums Hede förmodligen. Men han vet inte liksom vem som spelar i Real Madrid.
Nej. Messi, ingen aning.
Nej, Stefan Holm gjorde en smart grej, minns jag, när han skulle vara med. Han tog de så här föregående 5 säsongerna eller något sånt där. Och bara...
Plugga in dem, så vet han, okej, de kommer inte.
Ja, men
så
visste han vilka som inte... Han bara valde bara så här, det här kommer jag absolut inte, för det har varit i 5 säsonger. Och så fokuserar han på att plugga stenhårt på andra
annan kunskap förutom andra städer.
Ja, precis. All världens kunskap utom det som...
Det är ju rätt tufft tenta att plugga om man inte kan.
Men han är uteslutningsmetoden lite grann i alla fall.
Uh-huh.
Ja, men alla städer och sånt där. Alla städer som var med tidigare har han valt bort.
Ja, men det kan man väl ändå.
Så, men jag tror att folk inte riktigt tänker så. Nej. Han är fan vad smart han är, Stefan Holm. Vad som när han var med i det här Mästarnas mästare, vad heter det?
Mästarnas mästare.
Något sånt där program, idrottsprogram. Och då var det någon typ så här, springa upp för en backe och den som kom sist hela tiden blev utsparkad.
Så han höll sig näst sist.
Så han höll sig hela tiden näst sist för att spara energi och sen till finalen, då hade han energi kvar.
Mm.
Smart. Alltså, han tänker smart.
Liksom. Jag skulle bara tränat på reaktion till den här midnattsduellen.
Mm.
Så jag bara kunnat bara laja hela tiden och sen bara snabb med handen liksom.
Jag vet inte vad det är för något.
Ja, men det är så att de som kommer sist så får välja någon annan och så ska de stå med händerna på ryggen och så är den som rycker en pinne på ett bord i mitten klara sig.
Okay.
Men så det kan ju också vara, de kan ju stå en hel natt. Man vet ju inte. Alltså,
nej, men jag bara säger typ då kan man bara gå och laja. Jag ska knuffa en jag kommer sist.
Det är alltid utslagstävlingar.
Ja, det är det.
Det är
så, klarar bara det momentet tiden. Så är du untouchable.
Ja,
så,
det är klart.
Kom och plocka Sten, man. Ja. Jag är liksom the lighting kid på det här. Liksom. Jag har bara tränat det här. Liksom. Jag har liksom tränat att dra pinnar med så här viktmanschetter. Och nu har jag tagit bort viktmanschetterna. Och jag har inte tagit ut det ett enda dugg. För att jag gick när ni skulle springa. Så jag är helt fräsch.
Ska man bara gå ut såhär, försova sig och käka hamburgare hela.
Beställ, kom och plocka Foppa, kom och plocka.
Beställ en club sandwich på rummet hela dagen.
Bara, nothing on the lightning kid. Jag bara, ja vänta, ska ni hålla på och gå där, jag ligger och solar här. En drink till.
Fan, man dricker öl hela dagarna.
Semester, svinnice.
Sen faller det ju då på att jag aldrig varit mästare, så jag skulle aldrig kunna vara med. Men annars i
teorin hade jag... Jo, mästare på den här ljustappen.
Ja, absolut. SM i midnattsduell.
Ny OS-gren.
Ja,
midnattsduell. Det är ändå lite spännande ju.
Ja.
Lite schysst musik, lite så att man håller uppe spänningarna. Och sen så bara, snart kommer det. Snart slocknar den.
Men jag tror att På spåret har börjat spela in nu.
Jag tror de är färdigspelade.
Är det färdigspelat också?
Ja, det är rakt av, tror jag.
Jaha. Nej, jag tror
det börjar väl sända snart.
Jag tror att jag såg Fritt, det var någonting med så här, nu är jag i Göteborg, men det kanske var ett gammalt foto.
Jag tror det, för jag tyckte det såg lite ändå sen sommar ut på bilden.
Aha, okej.
Okay. Så att jag tror det är.
Och sen får man hemligt om håller det.
Ja, gud ja, det är...
Det måste vara en riktigt sån stängd studio. Ja,
det är det. Och vem som vinner liksom litteraturpriset i Nobel, man liksom håller tyst.
Jo, men de ska ju börja sända snart, så det måste ju vara färdigt.
Okay.
Det är bara...
Varför kan de inte vara... Alltså, måste det vara så långt i förväg inspelat?
Ja, men jag tror det också. Det var ju ett år när det var någon så här typ rektor Hamid eller någon som visade sig vara rasist. Så klippte man ju bort honom och sen spelade in. Alltså, det var ju en jävla tur de hade spelat in i förväg. Liksom.
Ja, så då plockade de bort alla de program han hade varit med
och fick göra om dem med ny och så allting. Och så.
Ajajaj. Rektor Hamid, alltså. Vad har du gjort nu, rektor Hamid?
Det är också
har
så
du varit antisemitisk på internet?
Det ger ju alltid också en extra fallhöjd om man är rektor.
Ja.
Annars är det bara så typ taxichaffis Hamid. Okay. Men rektor Hamid? Gud, inte rektor Hamid. Nej. Han har gjort bort sig. Han var ju ändå rektor. Jobbigt.
Nu har Hamid gjort bort sig igen. Vilken Hamid?
Är det taxichaffis eller rektor?
Är det sophämta Hamid? Eller är det rektor Hamid?
Är det bartender Hamid? Det är lugnt.
Alla andra Hamid måste vara så besvikna också. Fan, vi hade en rektor. Han gjorde bort sig. Fan också. Jävla rektor Hamid.
Helvete.
Jag heter också Hamid. Nu kommer jag få skit för vad rektor Hamid har gjort.
Nej. Professor Hamid. Fan också.
Men vem var han? Vem är rektor Hamid? Varför? Jag vet inte vem det är.
Han var känd för att han hade fått styr på skolor och sådär liksom, i problemområden och sådär liksom, genom att vara tuff, bra ledare och så. Och sen på nätet så var han lite antisemitisk.
Ja, nej, men han blev en sån du vet, en neighborhood-hjälte.
Ja, han blev också såhär quick fix. Okej, skolan har problem, men kolla på rektor Hamid. Han kan få ordning på en skola.
Ja, där är han.
Ja.
Och sen, sen hade han ett dubbelliv där han satt med anonyma konton på Flashback och bara skrev om judarna och bara så här.
Nej.
Så när det kom fram så hela hans cred bara rasade. Han är helt borta. Nu är han tillbaka på Twitter. Det är helt obegripligt.
Ja.
Är det för jävla buskarna på huvudet?
Det var den här sommarpratare. Ska man höra på sig en buske?
Nej, men inte sån där lågbudget. Har han gjort den själv eller vad är det för?
Det är så där en sån där krans ska se ut. Den ska inte vara så.
Fast den har hunnit börja vissna lite.
Ja, men de har ju stått hela dagen och väntat på att bli fotograferade.
Men det är bara hans, alltså alla andra har ju så här rosor och grejer. Han har ju liksom slö.
Han kan inte vara allergisk mot rosor.
Det
var inget fel på den.
Jag tycker att blomsterkransen ska inte se ut som att de är gjorda i en blomsterbutik. Det ser ju vidrigt ut, det kostar 2,8.
Jag vet, alltså det har blivit en grej nu att alla går och köper sådana på alltså hos floristen på midsommarafton. Att man går och köper färdig fin krans.
Nej, de kan dra åt helvete. Det är vidriga människor som gör sånt.
Ja, absolut.
Rektor Hamids inlägg på Flashback.
Kolla in senaste avsnittet av Dubido där hon har på sig en skrud som verkligen framhäver hennes ljuder.
Ljuder.
Just det, juder.
Ja, jag läste
det. Ämne, vilka kändisar är judar? Och sen, han heter Rebel 9 på Flashback. Sanslösa många judar det finns inom showbiz. Inte undra på att Hollywood slet av sig håret av vrede när Mel Gibson kritiserar dem. Och, är den gamla regissören Elia Kazan jude? Han har ett otroligt judiskt utseende med näsa av rang. Oh, men gud.
Vad är detta?
Ja, men det är så... Fy fan.
Klassiskt white trash. Min erfarenhet av kroater är att de är värre än boskap.
Den där XX bekräftar min erfarenhet. Tack för tipset. Det är riktigt så. Det är riktigt så.
Rektor Hamid.
Är det något jävla... Jag pratade om det igår. Jag gjorde Division 9 i min sportpodd. Men vi pratar om Kanye också, alltså, att, som har gått full, alltså, det är hans värsta skov någonsin, tror jag. Det värsta är att hans senaste skov är alltid det hans värsta skov. Ja,
men det är ju en del av sjukdomsbilden. Med att, för han är bipolär, visst är det så?
Alltså så in i helvete.
Och det, ju fler skov du har, desto djupare blir dalarna, desto högre blir topparna. Det är liksom en det eskalerar för varje gång. Nej, och det är en del av sjukdomsbilden, därför man måste bromsa skoven. Jag är också bipolär, så jag är påläst. Men han bromsar ju inte sina skov. Då blir man bara sjukare och sjukare.
När förra veckan när han bara så här: I have gone DEFCON 3 on the Jews. Man bara, oh no. Kan du bara... sök hjälp liksom.
Ja, för fan. Ja, på riktigt. Det finns inte jättemycket hjälp att få. Alltså, det är ju elchocker eller... Ja, i och för sig, elchocker kanske kan vara något.
Ja, på Kanye.
Jobbigt.
Det eller...
Då förstår jag lite att man drar sig ändå. Alltså,
när man får bipolär diagnos i Sverige, i Sverige i alla fall, så får man liksom gå en kurs. Mm. Den nära och anhöriga får följa med i typ 9 veckor. En dag i veckan där man liksom går igenom olika saker och liksom hur är det att vara nära anhörig till någon som är sjuk på det här sättet och hur är det att vara sjuk och vad kan man göra för att bromsa de här skoven. Och jag bara, ja men intressant. Så jag bara, ja, elchocker då. Och jag bara, har vi inget annat? Liksom, vad är, har vi något annat? Det känns inte super 20 då. När jag fick 2020.
Men jag tror inte att det är så här, det är väl inte så bilbatteri i källare och bara så här,
nej, det är liksom inte gaffel i eluttag. Men jag bara, har ni inget annat? Då var jo, vi har även den här tallriksmodellen. Jag bara, vad menar ni? De bara, jag har ätit liten potatis, lite lax, lite broccoli. Och jag bara,
broccoli, jag tar elchockerna. No way!
Ja, men alltså, förstår ni? Men det är liksom, vad är det för krut i den, den elchocken? Om det är liksom, du får köra tallriksmodellen. Och att jag bara kände så här, vad är det här?
Alltså, jag har hört att det inte är så illa som det låter med elchocker. Nej. Att det är mera så att man bara så här, man skickar små signaler till hjärnan och så blir det...
Ja, det får man ju hoppas.
Blir lite bättre. Men jag tror att de gick liksom lite bananas på 50-talet när de skulle göra... Att de är så här, öka! Så bara, det funkar inte, öka på mer. Och sen, säg inte helt överstyr. Liksom.
Men det känns bara så sjukt att liksom... att tallriksmodellen är ett alternativ. Är det man kör på rätt psyk? Att det, liksom, det är de så här, hade Mijailo Mijailovic bara haft ett äpple.
Så han,
ja, så men han hade haft ett äpple istället för en kniv. Helt annat resultat.
Har du prövat att ta en macka? Ändå,
du kanske, you're not you when you're hungry.
Du kanske bara har lågt blodsocker.
Det är jobbigt att blanda ihop matilsk och bipopularitet. Yeah. Är det matilsk eller bipolär? Det är
och tredje alternativet är ju tjack.
Det här.
Det är ju det. Ja, just det. Vad har de gemensamt? Elchock i tallriksmodellen tjack. Där har du liksom hela...
Ja, det är väl någonting med signaler i hjärnan. Alltså allting, så här, alltså kolhydrater, du får liksom en sån... Oh, så här. Och sen tjack bara... Så här. Elchocken bara... Och broccoli...
Det är det.
Och så håller du upp tre bilder. Så ett på ett bilbatteri. Hur känner du nu? Ja. Och så har vi en tallrik. Välkomponerad tallrik. Ja. Med kostcirkeln. Ja. Och sen har vi en kanyl med riktigt bra polsk tjack.
Men här ser du också att du sövde under behandlingen.
Ja, det, är väl det ändå, hoppas jag verkligen.
Det är väl ändå lite humant. Du har liksom...
Men kan vi, alltså, se om du kan hitta något, Robin.
Men man måste ändå vara sövd rätt hårt för att man ska vakna av själva elchocken. För att jag menar, jag vet inte hur ni är. Jag brukar ändå sova inte så djupt att jag inte skulle vakna om jag hade fått en elchock. Det är ändå att, vad fan är det här? Oh, nästa,
men det är inte något. Som att man bara ligger och sover. Man har bäddat ner sig.
Vad är det här för
elektroner
i mitt huvud?
Jag har inte bara bäddat ner
sig. Nej, men ändå. Men det, jag menar att du måste ändå hyfsat hårt sövd.
Den här myten om att om man stoppar ner handen i ett, så här, en skål med vatten så kissar man på sig. Ja. Om man inte gör det, då kan man få en ordentlig elektrisk kyss samtidigt. Så man har handen i ett glas vatten.
Det kan men
det är en sån här grej liksom, så här, man jämför vad man blir sövd för. Jag fattar att man blir sövd här. Min gamla mamma som är 82 år, hon är som många kvinnor som är födda på 40-talet, så hade hon alltid ett liv med alldeles för trånga skor. Lång. Så då började liksom till sist då började liksom så här, typ vänstra och högra lilltårna alltid börjar liksom krypa upp och lägga sig på de andra tårna. Det blir liksom krokigt för den har alltid haft för trånga skor och vägrat gå upp i skostorlek. Så till sist var det att hon började gå dåligt för att tårna var så krokiga. Så då var det lösningen då. Jag berättade hon, ja men nu har jag fått tid att stå och jag ska operera fötterna. Ja okej, hur gör de det? Ja men de kommer såga av tårna och sen sätta fast dem igen. Okej, tänkte jag, det lät inte trevligt. Och då berättade hon sen efteråt att hon då hade, det var lokalbedövning. Så att hon låg, så var det något skynke som hon såg inte. Och så hörde man dus. Dus.
Men de gör så. Alltså det, oftast är det ju bara lokalbedövning. Men med all typ av operation. Men att man söver för patientens skull. För att de ska slippa höra dunset
men
när det faller.
Det är fruktansvärt obehagligt att höra kroppsdelar ramla av i en metallgrej. Jag tänkte, kan jag i alla fall lokalbedöva mina öron i alla fall?
Så har klippt naglarna innan så du inte skrapar när du slog i där.
Men det känns ändå lite
det här ljudet av när man plockar ut en kula, när man behöver skjuta, plockar ut en kula och sen släpper den i bäckenet.
Ja men det
är lilltån på en gammal tant. Kläng.
Skulle ha kört lite mer pedikyr för det är så hårt.
Så ni som lyssnar, stora rymliga skor, bra ha.
Ja, jag kör bara det. Jag hatar ont i fötterna.
Fy fan.
Jag har så jävla breda fötter också, så här fötter. Så
ja, men det finns skor för det med.
Ja,
så det är ju inga problem.
Jag har inga problem.
Nej. Oh, herregud.
Jag har dock den här grejen att när det växer ut knölar på hälen.
Ja.
På hälen?
Som det gör.
Det heter någonting. Jag har det i alla fall.
Men för jag vet vid sidan är, vad är det? Halgus valgus.
Ja, det är inte det. Utan, men jag har knölar hälarna... som växer ut bak på hälarna. Så att det är som en apfot, ni vet. När det är så här.
Aha. Det har jag inte hört talas om innan.
Nej, det kan man ju också gå och ta bort. Ja. Genom en, då är det typ som att de tar en osthyvel och liksom hyvlar av knölen. Typ.
Men är knölen gjord av hud, eller?
Nej, den är väl någon slags brossbildning.
Det är jobbigt.
Hård. Men den växer ju ut igen. Och, och det gör så jävla ont tydligen. Så man kan bara göra en fot i taget och sen får du ha kryckor i typ 4 månader. Sen tar du andra foten och så har du gått på kryckor ett år, typ.
Och sen är det dags igen?
Ja.
Circle of life.
Så jag skiter i det får vara knölare.
Ja. Bra.
Så alla mina skor har ju hål bak.
Ja, eller du bara
där kommer ut en sån brosktumme.
Alltså Alltså jag är så jävla äcklig.
Förutom men på sommaren alltså... får du köra såhär flip-flop fast lite större storlek så att knölen får plats där bak. Liksom. Det är ju bara...
Ett flak
där bak. Så liksom ett släp bakom flip-floppen. Liksom.
Flip-floppen ser som ett...
Så... Det blir flip-flop-flop. Flops.
Det är liksom... Jag är så jävla äcklig.
Är det flip-flops du har? Nej, det är flippity-flippity-flops.
Flippity-flops. Ja. Annars får jag inte med mig knölarna.
Nej. Det ser ut som ett Y.
Nej, men släpvagn bakom.
Som får plats med knölarna.
Ja, det är bra. Vi alla är unika.
Ja, och det är inte bra.
Alla är olika.
Det är inte bra att alla är olika. Det är jävla äckligt.
Kan vi hitta något på Kanye från veckan när han har gått bananas?
Mm.
För att jag hörde några klipp. Han satt i någon podcast och bara så. Alltså, en 3 timmars podcast. Vad fan heter den? Jag tror själva grejen är att de intervjuar och super.
Mm, vilket perfekt gäst.
Så efter 3 timmar är de riktigt packade. men Kanye börjar direkt att han är så här. I got a problem with the juice. Och det var typ 3 minuter in.
Nej.
Det var inte bra alls.
Nej. Och det värsta är att om inte han behandlas så förstår ni ju själva hur
ja,
det
är. Ja, absolut. Han är ändå miljardär. Alltså och ändå är han då utsatt.
Det kommer bli värre och värre och värre och värre. Till slut kommer han dö.
Ja, men han har ju den här... Alltså, jag vet inte vad det är med helt jävla sjuka människor men som hela tiden ska gå på de här alltså, antisemitiska konspirationsteorierna. Alltså det är som ett jävla... Liksom, det är en garanti att förr eller senare... Så kommer de börja prata om judarna. Det är så jävla konstigt. Det finns inga andra. Jo, det finns ju andra. Men det här är liksom den vanligaste. Jag förstår det inte.
Men sen är det
finns så många i konspirationsteorin.
Men sen är det problem också. Alla de som är så rika. Då, att då har de haft någon stab runt omkring sig. Som bara säger ja till allting.
Mm.
Så länge. De har inte varit en enda människa som en enda gång säger. Vad fan snackar de?
Mm.
Alltså skärp till dig.
Ja,
det har inte funnits en enda sån människa överhuvudtaget i närheten.
Nej.
I det.
Kanye har
så varenda liksom... tokighet har bara, ja visst, absolut, ja, ja. Visst, nej, vi fixar det, ja, nej, vi fixar
jag
det.
Jag håller med, det är för jävligt, liksom... det är för jävligt. Alltså, vi borde göra någonting.
Ja.
Bara, vi borde göra någonting.
Ja.
Kanye borde få en örfil en gång i veckan, det är hans elchocker.
Ja, men och han har råd att ha sån anställd, örfilskillen.
Ja, precis.
Som, han kan ta in Tyson, en gång i veckan, boom. Det är liksom.
Så den här,
och sen får någonstans Tyson också, han säger också knäppiga grejer. Liksom. Så, det är liksom,
så den här serieteckningen med Batman, som han smackar till Robin.
Ja.
En sån. Kanye borde ha en sån som är utklädd till Batman, som ger honom en örfil. Kanye bara, jag tror att det är judarna som bara, smack! Så. Det är inte judarna, skärp det för fan.
Ja, men regelschema, liksom, onsdag klockan 13, mitt i veckan, liksom, när han hinner liksom börjar bli lite knasig och sen bara osa boff mitt i veckan och sen skärpan sig sen osa boff och så här liksom. Det är liksom.
Det är så jävla sorgligt att vara så där rik och liksom bara helt plötsligt inte ha något mot så och att folk inte längre vågar säga vad de tycker
det
till
en. Det är sorgligt att vara helt fattig och vara helt tokig. Det är ännu värre.
Ja,
det måste jag ändå säga för att få lite balans i diskussionen liksom.
Den ligger på YouTube. Den heter Drink Champs. Alltså kolla vad mycket sprit de har.
Och White den är Lives Matter.
Och den är 3 minuter alltså, eller 3,5 timme lång. Yeah, with the darker Jews, the 12 lost tribes of Israel, who we are, because we Jewish also, we from Africa also, we the blood of Christ. So we're not just black. We are Jew, just like the Jewish people. And now we're coming into money. But the main thing is, I got to drink the Douce over the Hennessy as the first step to us coming together, like how the Jewish people came together. But we couldn't even talk. Nej, fy fan. Alltså, sätt inte en bipolär snubbe som är dokumenterat en av de galnaste i världen på en 3,5 timmes podcast med obegränsat med sprit.
Nej.
Det kommer inte inget bra idé.
Inget bra kommer komma ut av det.
Nej.
Eller ganska mycket sjukt.
Det är liksom som en krocktest för människor. Det är liksom... Hur illa kan det gå? Alltså, det är liksom... Det är fantastiskt.
Ja.
Ja, men ska vi den här galningen, ska vi ge 6 handgranater och en AK-47 och se vad som händer bara?
Ja, men bara en fullt normal, vettig människa blir ju tokig av starksprit.
Mm.
Alltså typ ingen människa klarar starksprit. Alltså, det är liksom, vem som helst som dricker starksprit blir dum i huvudet och tokig. Liksom.
Ja. Ja, men jag tror att så här, om man kollar på så bara biologiskt långt, långt tillbaka så okej, jag tror att människor kan hantera lite jäst frukt typ så här, i naturen. Det är alkohol i det. Blir lite så här. Sen bara så här, hur kan vi göra det här 80 gånger starkare än jäsfrukt. Ja. Och så bara häller vi oss det. Det är klart man blir tokig.
Liksom. Vi gör det så starkt vi bara kan, så att man fortfarande kan dricka det.
Ja,
det är så starkt ska det vara. Liksom. Ja. Nej, ja.
Så att det inte liksom bränner upp munnen.
Ja.
Så man inte fräter upp halsgropen. Ja. Liksom.
Spännande.
Det är som de här... de här bladen, man kan tugga dem och så blir man lite pigg. Okej, kan vi se om vi kan göra ett pulver av det här?
Riktigt jävla koncentrerat.
Ja, men riktigt jävla koncentrerat. Som man nästan dör av. Precis på gränsen till att dö.
Ja.
Det är
lysande. Det är så utvecklingen går framåt.
Ja, visst.
Samma med elchocker.
Ja.
Hur mycket el kan
vi
ha?
Så att vi blir lite lugna, men inte dör. Vi är precis den...
Lite pigg.
Oh, shit. Jävlar vad tiden har gått.
Ja.
Ska vi ta en paus eller?
Det kan vi göra.
Ja, vi kör en liten paus.
Jag hade glömt bort tiden.
Ja.
Har ni något på gång? Olivia?
Olivia säger, bor i Göteborg så tycker jag att du ska ta dig till Pandora ikväll. Då kan du se mig där. Jag ska sätta mig på tåg alldeles strax. Då blir jag jätteglad. Och jag tycker att ni ska köpa biljett till Kirsty Armstrongs Spooky Show på Skalateatern som jag också kommer och gästa den 5 november. Yes.
Ja. Yeah. Roland?
Jag tycker att ni ska titta på julkalendern nästa år.
Okay.
För den håller jag på att skriva nu. Den håller jag på att skriva nu.
Har du skrivit den?
Jag håller på att skriva den.
Håller på att skriva
den? Det spelas in i februari.
Okej.
Okay.
Mycket julkalendern.
Får du säga vad den heter?
Nej.
Nej.
Mycket julkalendern. Anders Sparring, jag har ju gjort den också.
Mm.
Men okej, okay, ja men där är hemligt. Okej, okay, vi håller utkik för julkalendern 2023.
Nästa, ja. Mm. Det kommer att bli en banger.
Mm. En banger.
Mm. Oh, men har du något, du har skrivit på Viaplay, grej på Viaplay va?
Nej, men i jul kom också Ture Sventon och Jakten på ungdomens källa på TV4 Simon med en spektakulärt rolig Björn Gustafsson och en mycket rolig Robert Gustafsson och en jätterolig Johan Glans.
Oh, i rollerna.
Nästa julkalender kanske din bebis kanske till och med tittar på TV då.
Ja, då är han ju ändå 1,5.
Ja.
Det kan man bli väldigt läskigt.
Ja, ja.
Mm. Ja, synd.
Ja, bra, paus. Så är vi tillbaka. Med Roland Elselius.
Hej, hej.
Och Olivia Steinbichel.
Hallå.
Vad ska ni göra i veckan? Har ni några planer?
Men jag ska fortsätta jobba. Jobba. Det är liksom jag är så här in och slags mitt uppe i den där julkalenders manus skriva.
Hur lång tid tar det att skriva en julkalender?
Men nu levererar vi 8 avsnitt i batch. Och det gör vi på 2 veckor.
Åh, jävlar!
Oj, vad lång tid tar det? En kvart,
ja absolut. Men då har vi har gjort ett steg innan som jag så här kallar scene outline. Det är liksom alla scener ligger där de ska och det står exakt vad som händer och det har godkänts då av SVT. Så nu ska vi egentligen bara skriva ut dialogen. Så då går vi från kanske 6 sidor till 13 sidor. För det är ungefär 13 minuter långt.
Mm.
Så att egentligen så att det... Mm. Men så ska man då synka och kolla allting. Och så. Det som tar tid också att synka allting med scenografi. Och vi har liksom med förproduktionen igång parallellt. Så att vi får liksom stämma av hela tiden med regissör och scenograf. Okej, hur många, är det någon miljö som vi inte kan vara i? Alltså typ, har vi för många locations och allting? Och så får man då, okej, vi kan ta det, då får vi ändra och flytta det där och så. Liksom. Så att det är så här logistik och sudoku-lösning samtidigt som vi skriver manus. Liksom.
Det är väl, märker man på om man ska skriva manus och inte har en tanke på så här budget.
Ja, men det är det första.
Och då flyger det iväg. Ja, och vi kan göra så här. Vi kan vara här borta. Och här. Nu är det scen här borta. Så, och sen kommer producenten och bara...
Och jag menar, till sist så är det allting måste gå att spela in. Ja, men det är det vanligaste så här... I med en svensk budget då, i USA har man ju mer pengar, då har du kunnat skicka ett second unit till Hawaii och spela in en scen. Liksom. Mm. Då har du inte råd med i Sverige. Så antingen är det liksom antal... Det bästa rådet jag fick någonsin var när jag började skriva manus. Det var en redaktör på Kvarterhetsgatan. Och det var liksom så glans och bata. Åh, kan ni skriva skrattfå och skicka in? Och tänkte, gud vad fan, vad kul. Skriva skrattfå till tv och tjäna pengar. Så vi bara öste, skicka in skrattfå. Så var det någon redaktör som sa så, fan, alla de här skrattfåna är asroliga. Men vi kan inte spela in en enda. Varför det? Ja, men de är på olika platser hela tiden. Mm. Alltså för att vi ska ha råd att spela in så måste vi vara minst en halv dag i samma miljö.
Mm.
För då hela teamet ska åka dit, vi ska sätta ljussättningen, skådespelaren ska komma dit Och då måste vi få ut ungefär åtminstone 6 minuter inspelat material för att det ska löna sig. Mm. Vi kan inte åka hela teamet, alla skådisar och för att spela in 1:30 på ett ställe. Och sen åker vi till nästa.
Ja, men, ja. Bara ja, men det ser grej. Man ju i alla såna här sketchprogram. Ja. Så här, man återkommer till det här rummet eller den här
middagen. Och det måste du på grund av ekonomi. För annars har du inte råd att spela in det. Liksom.
Nej.
Och även liksom i långfilm kanske du har råd liksom, med någon. Liksom, det, du är på ett ställe, en scen. TV, alltså kanske, men då, ska det vara, då måste den scenen vara helt avgörande för hela serien för att du ska ha råd att göra det. Annars ska du ändå ha liksom, vissa spelplatser där du kan lägga hela inspelningsdagar, åtminstone. Liksom.
Mm.
Och sen är det också så, kan vi hitta den eller ska vi bygga den eller ska vi fixa den liksom, på låtsas? Liksom? Och då, vad är billigast och vad har vi råd att göra? Liksom? Så att det är tråkiga liksom. Men det måste man göra, för annars har du inget du kan spela in.
Liksom. Men hur många scener, alltså en inspelningsdag då? Man kan vara på, alltså hur många scener är det? Ish.
Ja, men det beror på. Alltså typ, men liksom, om du får ut 8 minuter om dagen så är det skitbra. Liksom.
Mm.
Men sen är det samma sak också som man också märker. Liksom, som man, nu för tiden, jag skriver aldrig in så här solnedgång. Det gjorde man kanske någon gång först när man inte visste. Och då vet man nu, okej, det är någon som ska lägga in det i ett inspelningsschema och hålla tummarna att det är rätt väderförhållande så att det inte är moln. Och sen när själva solnedgången, det är ju inte som man liksom tänker när man sitter och skriver, utan den är ju över på typ 20 minuter. Mm. Det är ju då det är perfekta ljuset. Så då har du 20 minuter på dig om det är bra väder där scenen ska sitta. Och funkar inte den så är hela den inspelnings... Och då, plus att det är på kvällen så att alla ska ha extra övertidsersättning så det kostar mer pengar. Och allting också. Så att,
men liksom, regn och snö och sånt där?
Ja, men regn och snö, det fixar man ju med typ vattenkanoner och liksom snömaskiner. Och så. Det kostar, men det går att funka. Så snö, om du har fake snö så ligger det några dagar om det är hyfsat kallt och så. Liksom. Så det är inte så svårt.
Och det är inte så dyrt heller, eller?
Nej, det är helt inom rimliga gränser. Liksom.
Ja.
Men Kvartersgatan, det är ju så. Det är antingen hemma hos någon, eller på en arbetsplats, eller på det här torget.
Ja, eller på någon krog eller så.
Ja.
Liksom. Ja, absolut.
Det är enkelt.
Och sen får du ju då, med de begränsningarna, försöka göra det så vad du kan.
Mm.
Nu har inte jag skrivit de senaste säsongerna, men jag skrev Back in the Day.
Ja, liksom, så, men det är som, tänk om Family Guy hade spelats in på riktigt. En sekund, du vet så här.
Ja.
Remember that time at the football stadium when Tom Cruise crashed a helicopter? Mm. Och sen gör de det. Mm. Och så bara, fan vad dyrt det hade varit.
Ja, men.
En sekund, och så bara, det kostar, det är 90 miljoner kronor.
Nej, men vi gjorde ju något alltså, projekt i Irland, och då hade vi då med något sånt här FX-team då. Och då berättade de om liksom, de hade gjort något delmoment i någon Avengers-film. Då, liksom, för det är så allting, det är liksom, de får använda liksom, 1000 digitala studios för en film, för det är så mycket som ska göras.
Ja.
Och då berättade de gör ju hela filmen först, nästan digitalt, med alla bakgrunder och allting och så. Precis, klipp för klipp. Alltså, så. Och sen spelar de in film.
Som att de storyboardar det. Fast dyrt.
Ja, och så att det, för att sen spelar de in alltid de här green screen studios och allting och så. Och då måste de veta att den miljön kommer funka sen i efterbearbetningen.
Mm.
Då liksom. Men skådespelaren är ju skittufft och springer omkring bara i grönt.
Ja.
Och allting. Mandalorian var ju första så här som de gjorde med stora LED-skärmar.
Ja.
Så det var ju fördel, för då ser ju skådespelarna. Aha. Och då har du liksom taket också i LED och kontrollerar ljuset. Så där kan du ha solnedgång. För då kan det vara solnedgång en hel arbetsdag. Från 8 på morgonen till liksom så då kan du liksom göra. Men då ska du ha råd att köpa den LED-skärmen för x antal miljoner.
Ja, det är, så, det är verkligen så. Men det är high-tech-teater nästan. Mm. Som spelar.
Men det är häftigt och coolt.
Ja, det,
och
så, liksom. Det blir svinbra.
Och så kopplar du upp till så här Unreal Engine så att du kan kamera kan... Alltså för det är också så här, det är svårare liksom om du ska ha green screen eller så. Det är ju någon sån så här parallax-effekt. Att om du står still och kameran flyttar sig, om inte bakgrunden flyttar sig då ser du, vänta nu, det är ju bara ett foto bakom. Mm. Alltså så, den måste ju röra sig då och synka digitalt med kameran i en tracker. Liksom, och så.
Mm.
Så att, men det är så här. Men sen är det ju kul, för att jag och Ola, min kollega, just nu är vi så, har jobbat så länge att vi jobbar med regissör och scenografi. I vanliga fall är det vanliga fall att folk skriver manus och sen bara lämnar man över det. Och sen får regissören bara, oh, Jesus fucking Christ, hur ska jag filma det här? Så får man stryka på plats och sen hitta på egna scener för att knyta ihop det de har strukit och så. Liksom. Så.
Mm.
Och så. Men då får man ju också vara villig som manusförfattare. Okej, vi tog grejer så att vi får stryka den här scenen.
Mm.
Men då är man i alla fall med i beslutsprocessen. Vad gör man istället? Så att man kan ändå jobba närmare liksom slutprodukten. Liksom. Mm. Mm. Och man är villig att samarbeta. Ja. Är man en författare som är tokig och arg och söker konflikt i varenda sak som stryks, då får du inte vara med.
Nej, nej.
Nej.
Nej. Ja, det är... Det är ett jävla jobb alltså.
Men det hade ju, i teorin så hade det varit lättare att skriva en Avengers-film med den budgeten än att göra en svensk långfilm med en svensk budget.
Mm. Ja, det är klart. Jag kan bara kasta pengar på det.
Då nej, men då är det liksom... budget, 3 miljarder, okej. Okay. Ja, vi kan lösa ganska mycket för 3 miljarder.
Ja. 3 miljarder, det är såhär,
jävla alltså, sjukt.
Det är bara pengar man ser i liksom såhär, försvaret och vården och sånt där. 3 miljarder.
Och arbetsförmedlingen, du vet om att arbetsförmedlingen kostar mer än svenska försvaret.
Ja, det är helt sjukt. Mm. Det är helt sjukt.
Nu har jag aldrig varit inskriven där, men vad, går det så bra för den verksamheten eller? Vad gör de?
Jag vet inte vad de gör.
Men alltså, det är ju en kvarleva från förr i tiden. Det fanns varvsindustri, det fanns fler jobb än det fanns fler människor. Liksom. Då var det mer så, man gick dit så fanns jobb där. Och så fick du jobb. Nu finns det ju inte jobb.
Det finns ju jobb, men de kommer inte den vägen.
Nej, och oftast är det jobb. Okej, då måste du vara liksom 3D-programmerare. Kan inte det. Så det är tufft.
Ja. Oh, det är väl folk som jobbar bara där som jobbcoacher. Alltså så här, coacha folk hur de ska få ett jobb.
Ja, så du ska söka jobb. Ja, men det är tufft. Och det är ju, jag menar, jag har full respekt. Det är ju skitsunkigt och jobbigt om man är ofrivilligt arbetslös. Så att det är klart att man behöver hjälp. Men jag vet inte vad som är bäst sätt att få.
Jag tror inte det är arbetsförmedlingen i alla fall. Men om de har den budgeten så...
Ja, det är så jävla sjukt. Kan du inte bara dela ut de pengarna till de människorna som behöver jobb istället? För att... Men du sig, måste ju de som jobbar på arbetsförmedlingen också ha de delar av pengar. Då blir de arbetslösa.
De håller väl också på att säga upp massa folk för de inte kan dela ut. Alltså, arbetsförmedlingen behövs inte.
Men det får säga upp folk också. Det tycker jag är så kul nu, liksom, nu när nya regeringen ska lägga sin budgeten. Och redan nu börjar säga, det går ju ganska dåligt nu. Så att, ni vet de sakerna vi sa att vi skulle göra. Vi har inte riktigt råd att göra de där. Liksom, de sitter ju verkligen med svarte petter.
Alltså, de har ju några veckor på sig att få upp alla kärnkraft som de har lovat.
Ja, nej, men det vet man ju själv att det inte går.
Men
om man vill ha kärnkraft så måste man ju starta någonstans, absolut. Men jag bara säger, är det något val man som parti skulle förlora? Så är det ju det här, nu när vi är på väg in i lågkonjunktur, energikris, allting och så. Så jag menar, oavsett vem, alltså den andra sidan, de hade nog inte varit lika inhumana som den nuvarande regeringen kommer att vara. Men de hade inte kunnat lösa problemen de heller. Alltså, det kommer en jävla skitmacka. Och den som sitter vid makten nu kommer att bli hatad. Och ja, får folk att fan, en gurka kostar 40 spänn. Mm. Så folk kommer ju vara supermissnöjda.
Mm.
Och bli missnöjda.
Mm. Såg ni, apropå det, såg ni Nooshis tal igår i riksdagen?
Ja.
Satan alltså.
Ja, hon naxade. Det är så kul också. Det är så dumt. Det är så roligt också att det är så här. Och de träffades på ett slott.
Ja, det är en slotts av det. Och det blir dyrast.
Det där var gratisdelen. Vill du höra hela programmet, och det vill du ju, patreon.com/onkomorgon, då får du alla program i sin helhet 2 timmar varje dag. Vi pratar vidare om sågningen av Johan Persson i riksdagen, Karin Dreijers bojkott av SVT, Nord Stream-röret och mycket, mycket annat inne på patreon.com/onkomorgon.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.